P3, Sveriges Radio.
Hallå där.
Hallå där.
Du är tillbaka så du hör hemma i din lilla skrubb i Karlstad med din mikrofon. Och jag sitter i Stockholm och vi gör ett program som vi kallar Eftermiddag i P3. Igår Hanna, hej förresten.
Hej.
Igår så kollade jag på en film som var lite läskig, eller en serie som var lite läskig när jag inte kunde sova på natten. Så jag var tvungen att bryta av med någonting för att inte bli så mörkrädd. Och då var det jättemycket.
Vänta nu.
Ja, va?
Vänta, kan jag ta... Kul att se dig.
Ja, hej hej.
Fin skjorta.
Tack.
Vad var det för serie?
Det är någon ny Netflix-serie, alltså som är en svensk. Med han som spelade Stenbeck, om du såg den dramatiseringen som gick i julas på SVT.
Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Är det Blodsoffer? Nej.
Jo, det så heter den liksom.
Ja,
men det är verkligen
fått
så.
Upp reklam för. Mm.
Jag ville bara ha, du vet, jag är väldigt mycket för second screening, du vet. Man vill bara på något i bakgrunden.
Ja,
Och då är det ganska bra ibland om det på svenska, för då kan man koncentrera sig ännu mindre. Men sen blev jag ändå väldigt rädd av den här serien och det var så mörkt och då var jag tvungen att bryta av med lite reels och då var det väldigt mycket Julian Casablancas i mina reels och du vet hur mycket jag älskar honom, alltså sångaren som gjorde mig, alltså som gav mig HBTQ när jag såg honom på Letterman 2003 kanske.
Made you gay.
Det får man verkligen säga. En annan nyhet som ploppade upp igår.
Helena av Sandberg höll ju på att göra dig straight.
Ja, jag vet. Det var ju liksom inte så länge sedan.
Nej.
2024.
Men ja, okej. Okay. Ja, vad ska du säga om honom nu då?
Nej, bara att jag blev glad när jag kom att tänka på det i minnet från i natt när jag hörde Strokes-låten.
Jaha,
jag hade liksom, jag hade glömt bort det. Det blev bara på gott humör.
Ja, gud vad det hände mycket på natten som man glömmer, som man sen kommer på. Jag gjorde ett bananbröd igår.
Mm, på natten?
Nej, på kvällen.
Mm.
Jag var ju slut när jag vaknade.
Ja. Och det har ju...
Jag har varit uppe och ätit, ja.
Men då i sömnen?
Ja, typ.
Oj, fan vad speciellt.
Alltså inte i sömnen, jag är väl, men du vet, man kan liksom inte... När man är nyvaken och omtöcknad så tar man inte bra val.
Nej, så där är jag med vin, vet du, på natten.
Ja,
bibben är helt tom när man liksom vaknar.
Ja,
vad, hur har det här hänt? En annan grej jag såg när jag låg och scrollade i natt var då... En nyhet som har fått vissa människor att må väldigt, väldigt dåligt. Det handlar om Manchester City och Norges Erling Haaland.
Mm.
Du minns honom från VM?
Minns och minns. Mm. Ja, det gör jag.
Jag tycker VM känns så långt bort plötsligt.
Ja,
jag saknar
det
skitmycket.
Mm. Det gör det verkligen. Men ja, jag minns honom. Långt, blont hår. En norsk, liksom. Han är 2 meter lång och... Ja, hade han haft hade några drag suttit på ett lite annat sätt så hade han varit en väldigt, väldigt snygg kvinnlig fotomodell på 90-talet.
Verkligen. Han ser ju liksom, han har den här liksom en unik blandning av liksom 50% alv, 50% jätte på något sätt.
Ja,
vilket
ja.
Inte är så vanligt.
Mm. Nej.
Men han, och du pratar om hans långa då, blonda hårsvall som så många älskar.
Mm.
Det har han nu rakat av. Han la upp en Insta-post. Han liksom klippte lite olika, han hade lite olika frisyrer under liksom klippningens gång så att säga. La upp ganska mycket selfies.
Mm-hmm.
Men nu är det typ, kanske att det är en liten Tintin-lugg. Eller så har det liksom landat i att det kanske bara är rakt av en...
Kan du skicka en bild?
Ja, men vet du vad, jag skickar en här för det finns alla bilder i... det är som en liten... Om du scrollar ner där på Aftonbladet så kommer du se.
Mm.
Tyckte att han ser tyckte det var bra.
Vad gullig han är.
Han
är jävligt gullig. Först sitter han där då med sitt långa hår. Ja, och sen så har han lite, det är nästan som din frisyr, en sån McDonald's lugg.
Ja, verkligen.
Du vet, alltså två bågar och sen nej men han blir jättefin.
Eller hur?
Han är jättefin i håret.
Han är jättefin i håret, men du kan ju tänka dig att folk har blivit rasande över detta vissa.
Varför då?
För att de saknade långa håret så tyckte liksom det var hans grej. Men tror inte du, för jag tänkte på det här, jag kan liksom relatera till Haaland, om det nu är som jag tror.
Hårland.
Men han var ju liksom en mega superstjärna innan VM såklart, men han blev ju liksom... Han råbreakade liksom en extra gång under VM känns det som. Det känns som att många liksom nåddes av hans existens som kanske inte kände till honom tidigare. Som liksom inte följer typ så engelsk klubbfotboll.
Mm.
Och han har fått väldigt mycket beröm för sitt vackra hår.
Mm.
Och,
av vem?
Människor som är så, du är så vacker, sexig.
Med ditt långa hår.
Med ditt långa hår, precis. Ja. Mm. Och då hade ju en viss typ av människa varit så här, kanske liksom... köpt ett ännu bättre balsam eller någonting. Mm. Och vissa människor rakar bara av det.
Ja, men för att folk med långt hår, när de får såna kommentarer så här, du får aldrig klippa dig. Mm. Det enda de tänker på det är att klippa sig. Kommer du ihåg den här, kommer du ihåg serien Felicity?
Jag minns att den faktiskt brukade rulla på någon sån tv-apparat i uppehållsrummet i högstadiet.
Du,
men jag
den,
tittar inte.
Det är verkligen en sån som man kan sätta på om man vill bara ha double screening. Alltså, det var ju en sån, hon heter väl, vad fan heter hon? Felicity?
Jag ser hon skådisen framför mig.
Nej, vad heter hon?
Jag vet inte.
Ja, hon hade långt lockigt, jättevackert lockigt hår. Och sen, Kerry Russell heter hon, ja. Mm. Felicity Duff. Hitta på. Den kom på...
Kul att du också hittade på att hon då hette samma förnamn som karaktären i serien.
Ja, men som Sabrina tonårshäxan. Men hon hette ju inte Sabrina, hon hette ju ja. Vanessa eller något sånt där. Ja, ja, skitsamma. Vad skulle jag säga nu då? Hon klippte i alla fall av sig håret, det här långa, vackra. Mm. Och det är ju för att de folk har sagt till henne, får inte klippa dig. Vad den gör, klippte inte, så klippte hon sig jättekort. Det blev jättefint. 98 kom den.
Och 02 slutar den. Men det känns också som en sån serie som rullade på i många år på 00-talet, på typ så femman på eftermiddagen eller någonting sånt.
Mm. Ja, nej, men jag står bakom Håland. Jag tyckte han blev fin, ja.
Jag tycker också att han är jättefin och han får göra
men,
precis som han.
Men det leder ju oss in på vår dagens lyssnarfråga som lyder någonting. Jag kände att någonting var tvunget att hända. Mm. Men så här med facit i hand så borde jag inte ha gjort det.
Kort alltså, och koncist.
Kort och koncist. Tjejer som klipper lugg, det är väl som
en,
jag gjorde.
Det är väl ansiktet utåt för den typen av beslut man liksom tar som alla alltid ångrar. Mm. När hade du lugg senast?
Jo, jag klippte lugg 97.
Okej, okay. Ett år innan Felicity började rocka i rutan.
Ja, jag såg ju för jävla ut. Jag hade ju lockigt hår så att det var ju inget, det var inte så... Alltså, det var väldigt populärt med snedlugg på den tiden. Mm. 98 kanske det var till och med. Snedlugg skulle man ha. Mm. Men inte man är krullig i skallen.
Jag ser liksom en clown framför mig. Alltså hårmässigt. Ja, inte personlighetsmässigt.
Det blev inget bra. Nej. Med facit i hand, då borde jag inte gjort det.
I fredags eftermiddag strax efter klockan 14 larmades polis till Brinellskolan i Fagersta efter uppgifter om ett våldsamt angrepp. En 17-årig flicka miste livet i en svärdattack och ytterligare 3 personer har skadats. Malva Tanning från Petra Nyheter har varit på plats i Fagersta sedan i lördags och du är kvar där. Hej Malva.
Hej.
Hej.
Det är ju måndag idag och som vilken annan vecka som helst hade det varit en vanlig skoldag. Har eleverna på Brinellskolan varit i skolan idag?
Nej, alltså just nu pågår ju en polisutredning på Brinellskolan där den här fruktansvärda attacken skedde. Så de eleverna har ju blivit hänvisade till Fagerstahallen som ligger ett stenkast ifrån skolan. Men de har ju inte heller haft en vanlig skoldag utan enligt kommunens skolchef har fokuset mer varit på trygghet och sådana insatser så både för eleverna och personalen. Man har ju bland annat satt upp ett kriscenter här vid Risbrohallen och Fagerstahallen och där har man satt in skolpersonal, utbildningsförvaltningspersonal och stödpersonal som då tar hand om de eleverna som kommer, som kanske vill snacka av sig eller bara i allmänhet få stöd.
Fagersta är ju en väldigt liten kommun. Vet du hur man liksom har behövt ta in resurser utifrån när det handlar om den typen av krisstöd och sånt?
Ja, alltså jag har sett krisstödjare från närliggande orter. Mm. Men också Röda Korset har varit på plats och pratat med unga. Speciellt här vid minnesplatsen som jag står vid just nu.
Du, var i Fagersta har du befunnit dig de senaste dagarna?
Alltså det är precis här vid Brinellskolan främst. Mm. Där dådet, det här fruktansvärda dådet hände. Och det är ju hit folk har kommit och lämnat blommor och tänt ljus och helt enkelt hedrat och sörjt de drabbade. Och sen igår så var jag på en fotbollsmatch där ungdomslaget Fagersta Södra spelade. Och de berättade att en av deras lagkamrat är en av de skadade killarna. Och det var ju otroligt starkt att få höra hur så unga killar faktiskt hanterar en sån här stor sorg och chock som det faktiskt har varit.
Mm. Vad säger de som du har pratat med?
Ja, idag har jag ju varit vid kriscentret som satt upp här vid skolan och snackat med lite elever. Och alla som jag pratat med är ju skakade och ledsna, vilket man som sagt kan förstå. Som du säger, Kristoffer, så är det ju en liten ort. Så alla är ju berörda på något sätt. Till exempel två tjejer som jag snackade med började precis sjuan förra veckan på Risbroskolan. Och vi kan väl höra dem här.
Alltså det känns lite läskigt och typ så här, lite otryggt. Alltså det känns inte bra.
Ja, det känns inte bra. För att alltså det som hände, alltså ingen har känt förut som sånt.
Ja, så där låter ju nästan alla man pratar med här runt om i
Och den här Risbroskolan ligger precis mitt emot den här Brinellskolan som jag förstår, va? Alltså högstadieskolan ligger mitt emot gymnasiet.
Det är ju ganska, det är ju min gamla.
De ligger precis bredvid varandra.
Det är ju min gamla gymnasieskola, Brinellskolan, men det var 20 år sedan jag gick där. Men det finns ju, det är som ett litet, ska man säga, skolkollektiv. Det finns också någon, eller fanns i alla fall, någon sån slags vuxenutbildning. Och det finns liksom, det är ett skolområde kan man säga. Och den här stora Fagersta hallen också, där folk har samlats idag.
Ja, precis.
Vi har ett till ljud här, va, från folk som du har pratat med på plats, tror jag.
Ja, jag kände hon som dog. Alltså, jag tycker alltså synd om henne.
Vila i fred.
Ja, precis. Det där är ju samma två tjejer som jag pratade med som också var inrymda på den här högstadieskolan under dådet.
Magdalena Andersson och Ulf Kristersson besökte Fagersta tillsammans i lördags och nu under dagen meddelar regeringen att de tillsätter en skoldådskommission. Vad betyder det?
Ja, men precis. Det var ju i morse som partiledarna för M, KD och L skrev i SvD-debatt att de då vill ha en skoldådskommission. Så detta är ju väldigt, väldigt nytt. Men det de skrev där var att de kommer tillsätta den här kommissionen som bland annat ska utreda de senaste 15 årens skoldåd i Sverige. Och sen också ta del av andra länders kunskap och erfarenheter för att då kunna liksom förhindra våldsdåd tidigare. Och enligt partiledarna så kommer kommissionen få 4 uppdrag. De ska analysera hur framtida skoldåd ska förhindras. Man ska stoppa radikalisering online, stärka skolornas säkerhetsarbete och sen ska man också säkra eftervård och krisstöd. Så hur det här kommer fungera i praktiken får vi väl se i framtiden. Det är ju väldigt nytt som sagt.
Vi kommer fortsätta prata om det som har hänt i Fagersta efter nyheterna. Men nu säger vi tack till dig, Malva Tanning, från Peter Nyheter på plats i Fagersta. Tack för det, Peter Nyheter. Vi ska fortsätta prata om dådet på Brinellskolan i Fagersta. Enligt uppgifter till SVT så finns det ett konto på sociala medier som kan tillhöra den här misstänkte 18-åringen. Journalisten Myra Åbäck Örman kommer hit och pratar bland annat om vilken roll sociala medier kan spela i en radikalisering. Låter det bra, Hanna?
Det låter toppen.
Efter dådet i Fagersta utreder polisen enligt uppgifter till SVT ett konto på sociala medier som kan tillhöra den misstänkte 18-åringen. Dagens ETC har pratat med vad de menar är en internetvän till honom som berättar om nätmiljöer som TCC som alltså står för True Crime Community. Men vad är det här för communities och vilken roll kan sociala medier spela i en radikalisering? Det ska vi prata om med journalisten Myra Åbäck Örman som jobbar för bland annat Dagens ETC. Hej Myra.
Hej.
Hej Myra. Polisen har ju inte bekräftat än att kontot tillhör gärningsmannen. Men flera medier har undersökt kontot och landat i att det bör höra till honom. Bland annat då Dagens ETC. Och man kopplar via det här kontot gärningsmannen till TCC som står för True Crime Community. Vad är det för någonting, Myra?
Ja, man skulle kunna tro att det har någonting att göra med true crime, alltså genren när man pratar om olika brott som har begåtts. Men det är mer av en massmördar-fandom kan man säga, som till stor del handlar om att man tar en massa gärningsmän som har begått stora dåd, en viss typ av dåd, ofta skolskjutningar eller andra typer av massattacker. Och sen så gör man så kallade edits av dem, där man klipper ihop små videosnuttar eller gör memes eller så, där man, ja, som man gör med liksom idoler online.
Och vad är det man har sett på det här kontot som man kopplar till gärningsmannen?
Det ska ju vara en bild som laddas upp precis innan det här dådet påbörjas på ett svärd i ett gitarrfodral som ser ut att vara taget då inifrån en av toaletterna på skolan i fråga. Så att jag tror att det är ganska sannolikt att det här är hans konto, och det som är anmärkningsvärt med det är ju kanske hur pass framgångsrik det här har varit i den här miljön.
Vilka är det som söker sig dit då?
Jag tror att det,
till sådana här community.
Det är nog väldigt, väldigt svårt att göra en generell profil. Det finns ju människor som är intresserade av morbida saker lite överallt såklart. Jag tror att man kan dras dit av väldigt många olika skäl. Man kan dras dit för att man är arg och man känner att de här personerna som man hyllar här ger en någon form av proxy-upprättelse nästan genom de dåd man begått. Men man kan också dras dit för att man tycker att det är roligt att skämta och driva med saker som man absolut inte bör driva med. Det finns ju någonting absurt i det här att göra någon sorts K-pop-fandom-dansklipp med en massmördare som har dödat en massa skolbarn. Alltså det är ju, man kan ju förstå att det finns en sorts mörk humor i det.
Men på det här kontot då, som misstänks ha tillhört 18-åringen, så fanns det referenser till tidigare massmördare och skolattacker, precis som du precis pratade om. Varför romantiseras personer som begått så här fruktansvärda dåd i den här typen av miljöer?
Jag tror att det fyller lite olika funktioner. Man kan säga att det fyller framförallt två funktioner. Det ena är just det här känslomässiga, att man själv identifierar sig med att vara en person som inte passar in i samhället, som inte är accepterad eller älskad av sin omgivning. Och man ser då de här berättelserna om en person som slår tillbaka mot samhället på olika våldsamma sätt som någon form av fantasi om vad man själv skulle kunna göra. Men sen finns det också en form av influencerkultur i det här, som egentligen, precis som alla andra influencerkulturer, handlar om att man kan bygga upp en status för sig själv i de här sammanhangen och få bekräftelse genom att vara en sån person som gör väldigt bra edits eller gör lite roliga memes och så. Och det ska det här kontot ha varit då.
Journalisten Myra Åbäck-Örman gästar oss med anledning av fredagens dödliga våldsdåd på Brinellskolan i Fagersta. Myra, du har ju tidigare tittat på den här typen av våldsamma online-miljöer. Hur ska man förstå till exempel TCC, då, True Crime Community, som vi pratade om innan låten?
Ja, alltså TCC kan man säga är ju en av flera subkulturer som existerar i en form av ekosystem online. Där också skulle jag säga 764, som det har varit en del våldsdåd kopplade till även i Sverige, ingår. Där man kan liksom se att det finns grupperingar av den här typen av mörka, morbida, ibland våldsförhärligande subkulturer som ofta flyter ihop med varandra. De överlappar varandra på olika sätt. Just den här är ju kanske mer öppen, just för att den är mer som en fandom. Det är inte som 764 att man sitter direkt och uppmanar till dåd, utan det blir mer implicit eftersom man hyllar dem.
Vad är det här 764?
764 kan man ju säga är också en form av online-nätverk som lite mer organiserat har en idé om att begå olika former av överträdelser, kan vi kalla det.
Men äger det rum då på liksom typ darknet, eller är det out in the open?
Nej, det är lite överallt. Alltså det finns.
Skulle
ju
jag kunna hitta det om jag letade?
Ja, förmodligen. Okay. Mycket är ju telegramgrupper till exempel, eller på Discord-servrar och sådana saker, att det är liksom stängda forum. Men man sysslar ju med rekrytering i öppna forum, som till exempel TikTok är väldigt vanligt, kommentarsfält och så vidare.
Men när går den här typen av fascination då, som det kanske börjar som, när går det över i radikalisering?
Ja, alltså jag tror ju inte att det är så en sån enkel vad ska man säga, pipeline som gör att om du är fascinerad av de här sakerna så kommer du per automatik att bli våldsam. Utan som med de flesta extremistdåd så finns det ju alltid en checklista, kan man säga, med olika varningstecken som föregår en attack. Och den här fascinationen, fixeringen vid tidigare dåd, kan vara en sån. Om man märker att en person till exempel är väldigt intresserad av andra tidigare skolskyttar och massskjutningar och så. Men också att man kanske pratar om att så här, jag skulle också vilja göra det här. Det är ju också ett varningstecken, men inte ens det behöver betyda att man kommer att begå ett dåd.
Men det finns liksom en risk att folk triggar varandra att gå längre än vad intentionen var från början kanske.
Absolut, och man brukar ju se på de här gärningsmännen som ensamagerande, men det är ju en fråga om de är ensamagerande, om de existerar i en miljö där man faktiskt hyllar folk som begår såna här dåd och också kanske normaliserar skämt om att man själv ska göra samma sak. Och de tävlar ju också i antal dödsfall och så.
Vad händer då med synen på våld när man befinner sig i de här grupperna? Alltså finns det, alltså, triggar man varann att liksom gå längre, även om det kanske bara är att gå längre när det gäller att skämta om det?
Ja, men absolut. Alltså, speciellt eftersom det finns ett mått av kändiskap i den här världen. Som i det här fallet att den här personen som det här kontot ska gälla då har blivit hyllad som ett geni för att han har gjort så bra edits och så. Och för en person som också kanske är i riskgruppen för att bli radikaliserad, alltså kanske någon som är väldigt ensam, någon som känner sig väldigt värdelös, någon som är arg på världen, så kan ju den där typen av bekräftelse bli väldigt meningsfull.
Och mycket givetvis. Av det här äger rum på TikTok som du pratade om innan. Hur fångar liksom polisen upp personer som är, alltså, antingen håller på där och liksom, alltså, det är väl inte, jag antar att det inte är olagligt att publicera den typen av content, men det är väl ändå kanske en red flag. Hur gör man för att liksom fånga folk som är på väg in i de där miljöerna innan det går för långt?
Ja, det är en bra fråga. Det skulle jag också vilja veta. Jag tycker att man, jag vet ju att polisen tittar på sånt här. En stort problem, du säger att det liksom inte är olagligt att posta det där. Det är det inte, men däremot så går det ju direkt mot TikToks egna community guidelines. Ja. Du får inte hylla massmördare. Liksom. Det är tydligt utskrivet. Så man kan ju fråga sig hur ett sånt här konto, hur såna här communities kan existera öppet med tusentals följare, tiotusentals likes på det sätt som de gör. För att om inte TikTok städar upp dem så kan man också misstänka att mycket av det inte heller kommer till polisens kännedom. Mm.
Tack så mycket. Eller hade du något mer, Anna?
Jag tänkte på Anton Lundin Pettersson som var den här
Trollhättan.
Alltså, Trollhättan. Alltså, det som han hade tittat på, det var ju alltså grovt djurplågeri bland annat. Alltså, jag tycker det är så märkligt att liksom, jag tycker det är märkligt, eller det kanske inte är märkligt, men det är väl märkligt för mig då att den typen av liksom innehåll ens finns på nätet liksom tillgängligt för folk. Alltså att kollar man på en katt som blir liksom flodd levande, då borde någon ingripa liksom.
Absolut. Jag tror också att det kan vara liksom anekdotiskt bara så att det finns också någonting i det där som är att när man själv mår väldigt dåligt och blir så där avtrubbad så kan det vara ett sätt att liksom få känna någonting. Det kan vara att titta på de här hemska sakerna. Ja. Och det tror jag att det är så man måste se på det.
Ska jag också säga att gärningsmannen nu är häktad efter den här skolattacken i Fagersta. Han är misstänkt på sannolika skäl för mord och försök till mord. Tusen tack för att du kom hit, Myra Åbäck Arman. Vi pratade ju om Erling Haaland tidigare och hans nya frisyr som både du och jag är för. Han har klippt av sig sitt långa blonda svall och nu har han liksom som en liten Tintin-frisyr typ.
Mm, fint.
Vilket är jättefint. Han såg lite yngre ut också, men han är ju ung. Men när folk klipper sig så tycker jag alltid att de ser så unga ut. Hallå?
Va?
Ja, alltså, folk har långt hår. När de klipper det kort, då tycker jag ofta att män ser yngre ut.
Kanske.
Nej, för kvinnor är det känns tvärtom.
Alltså, kvinnor är det ju tvärtom. Det finns ju inga äldre kvinnor med långt hår.
Men varför är det
Fröling?
Så? Ja, hon har väldigt långt. Lena Endre långt.
Ja. Jag vet inte, det är någonting med...
Man orkar inte ta hand om
till och med
det,
Meryl eller? Streep har ju klippt sig kort.
Men har hon?
Ja, tror det.
Eller har du bara
vänta, vad heter hon då? Dame Judi Dench.
Hon har ju långt hår. Nej, det har hon inte, det är sant. Men jag har bara tänkt att det handlar om att om det finns någon korthårig äldre dam där ute, kan ni väl svara på det? Jag tänkte att det är så här, nej, nu orkar jag inte med den här skiten längre. Jag vill ha en lättskött frisyr.
Det ska vara lättskött, ja. Ja, och att det finns liksom en sån gammal uppfattning om att långt grått hår... Mm. Då är man häxa.
Ah.
Ja. Då är man en häxa bara. Då är man pomperipossa.
Men sen är det också väldigt... Alltså jag hade ganska långt hår när jag var typ 20. För jag ville se ut som Andrew Van Weingarten i MGMT.
Du sa också att du såg ut som när du mejlade till mig och sa att du ville ses.
Just det.
Och jag trodde att vi skulle gå på dejt.
Nej, jag ville bara ha ett jobb. Ja. Men då minns jag att man märker ju att man... fäller hår. Fäller kanske man bara säger om djur. Men jag minns att det var väldigt mycket hår överallt, alltså i lägenheten när man hade så där långt.
Mm-hmm.
Det kanske inte du
har. Det finns ju vissa, alltså de flesta pudelblandningar, de fäller ju inte alls dem.
Nej.
Samma med Bichon Havanais.
Just det, som många äldre har.
Fredrik Wikingsson har ju en sån.
Ja,
jag och Ted fick ju liksom, de får ju hur långt hår som helst, man måste ju klippa dem. Vad heter de här hunden?
Alltså i förnamn?
Ja.
Bob och Bibi.
Bob! Mm. Bob var det som jag och Ted var där och klippte.
Vårt hårsnack födde då en lyssnarfråga som du igen måste dra.
Precis. Frågan är då, jag kände att någonting måste hända. Men så här med facit i hand så inser jag att jag borde inte gjort det.
Så skulle Håland eventuellt kunna känna typ imorgon kanske. Och då är det ju liksom alldeles för sent. Ni har hört av er. Karin går ut starkt. Hon skriver, skaffa barn! Utropstecken.
Ja, jättebra. Gud vad många tror att det är lösningen på saker och ting.
Ja, det var...
jag bland annat.
Just det.
Fast det kanske hade varit lösningen för mig, det vet jag. Det får jag aldrig veta det. Nu har 46.
Det är väl en klassiker också i så en lång relation när det går lite på tomgång eller det är bråkigt att man bara skaffar ett barn för att typ ha ett projekt ihop.
Ja. Någon annan skriver, jag var singel i en medelstor stad i Norrland och tänkte att jag kan inte dejta losers hemma vid. Så jag åkte en helg till någon random kille i Norrköping. Han var skejtare såklart och med facit i hand så hade en norrländsk loser varit att föredra. Vi hade bestämt det en tid innan men jag fick känslan av att han hade glömt att jag skulle komma ner. Hemmet var skitigt, det fanns inte ens en öl i kylen och sängen var så fruktansvärt skitig. Jag trodde det var tuggummi på lakanet. Burr! Gör jag aldrig om.
Det kallas skriver. För bara straight kille, det där.
Ja, precis. Ja, exakt. Om man kommer hem till någon som är någon som man ska dejta som har det fint hemma.
Red flag.
Man i
antingen är det liksom antingen bög eller seriemördare. Eller båda. De hänger ju ofta ihop, faktiskt.
Gör de?
Ja, jag tänker på John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer. Det finns ändå ett
Jeffrey Dahmer hade det ju inte fint hemma, alltså.
Nej, det hade han inte.
Och, alltså, jag menar, om man nu alltså, bortser från liksom, att han hade kroppsdelar kvar i lägenheten som han sov bredvid och sådär.
Just det.
Så var det ju ett skitigt hem.
Ja, han prioriterade annat. M83, Midnight City i eftermiddag i P3 med Hanna och Kristoffer. Och eftersom vi använde Hålands klippning som ett exempel på saker man kanske gör i affekt men med facit på hand så ändrar man sig. För det kanske var en annan slags förändring man egentligen behövde. På grund av det så har väldigt många skickat in hårrelaterade sms. Och Klara har samlat ihop dem i en bunt. Några av dem. Så vi kan bara riva av dem, tänker jag.
Vi tar den som är mest aktuell då. Herregud, skriver någon. Igår. Jag skulle färga slingor. Ljusblonda i mitt mörka hår. Hela håret knallgult utom lite brunt nackhår. Jag börjar nästan hitta hem i mitt nya blondrökande utseende. Eller blend.
Det ska
blend.
Du vara kanske.
Ja, blendrökande utseende. Men jag ser ut som smurfan.
Och smurfan alltså, är väl skitsexy, eller?
Ja, men är
väldigt
inte
kort.
Också för att hon är den enda
tjejen. Och gud, jag har inte ens tänkt tanken på hur hon får säkert ut så där i smurfbyn.
Vet du, nej, inte jag heller.
Gammel smurf, nej.
Vet du, det påminner mig om en recension av Alien. Filmen Alien.
Alltså med Sigourney Weaver.
Ja, i Veckorevyn på 90-talet. För Sigourney Weaver i Alien, hon har ju rakat huvud. Hon sminkar sig inte.
Nej.
För att hon har inte tid med det, för hon blir jagad av en
hon är ju också i rymden. Och hon vet inte om att det är kameror där, så att
nej,
säga.
Nej, exakt. Men jag minns den här recensionen i Veckorevyn. Att de beskriver liksom hur hon ser ut. Rakat huvud, inget smink. Men hon lyckas ändå vara den sexigaste kvinnan på plats. Oj, ja just det. Hon är den enda kvinnan på plats. Och bara, så här, vad gjorde det med en att växa upp i en tid där sådana filmrecensioner fanns att läsa i den enda tidningen som fanns för tjejer?
Ja, du är väl ett ganska tydligt exempel på att det gjorde inget gott.
Nej, det gjorde det inte. Det gjorde det inte. Herregud. Men jag tänker också så här, hösten, alltså att det är, nu ska man liksom tillbaks till, gud jag pratade med min kompis Lina häromdagen, hon bara, åh vad det ska bli skönt att komma tillbaks till rutin. Jag bara, vadå för rutiner? Du har inte ett jobb. Du vill ha exakt samma rutiner. Nej, då började hon prata om att hon liksom skulle börja på body pump igen.
Ja, body
att det var
pump.
En bra, ja, att det var body pump, ja. Visst, det heter så i Värmland.
Ja, visst.
Ja. Ja, var skulle jag komma, ja,
det är en klassik, men jag minns att mamma började med Zumba från ingenstans.
Zumba?
Gick tre gånger,
ja,
tror jag. Sen var det slut.
Åh, ja. Där är inte jag. Däremot så hade jag tänkt köpa lite grönsaker och kanske göra någon god soppa ikväll.
Ja.
Alltså börja laga mat som inte är liksom, ja, som inte är bakat bara. Inte bröd.
Nej.
Ja, någon annan har skrivit, jag rakade av mig skägget men behöll mustaschen en kväll. Efter att barnen lagt sig, jag ångrade mig direkt. Det ser ut som en, jag ser ut som en jävla mupp. Det blev bekräftat av min dotter som vaknade av en mardröm på natten och jag skulle natta om henne. Mamma, jag är rädd för pappa.
Ja. Jag har sett jättemånga sådana reels när folk, barn blir helt förtvivlade när de ser sin pappa raka av sig skägget.
Ja,
fan, jag hade en så stark skäggrelaterad... Nej, det är inte så stark alls.
Jo, säg.
Nej, men jag har ju ganska klen skäggväxt, men den börjar nu liksom... Sen jag fyllde 38 i somras har den liksom börjat ta sig lite i alla fall. Mm. Och när jag var då...
Tänk att du snart är 40,
Kristoffer. Ja, snart, två, ja visst. Ja, och då ska jag börja laga mat.
Ska du?
Det är mitt
enda... Vad ska du laga?
Jag vet, alltså, men typ, så jag vet inte, så här klassiska...
Langos!
Min dröm... Oh, jag vill jättegärna göra langos. Och jag vill göra egen pesto. Jag förstår att det är ganska lätt, men det är min stora dröm i livet. Mm. Och en beef wellington hade varit kul.
Det hade varit kul. Säg då med ditt skägg.
Jo, men jag var då utomlands i somras. Och då hade jag med mig en sån liten trimmer för att trimma mitt klena skägg. Och jag började liksom, jag tar alltid mustaschen sist.
Mm-hmm.
Och här så dog liksom batterin. Jag kände att den håller på att dö, den här jäveln. Men jag kommer liksom, jag kommer nog klara det. Och så det blev till slut att jag liksom hade då en liten, ja men en skallad Hitler-mustasch.
Nej.
Jo, och då tänkte jag, det här går liksom inte.
Då får man ju,
ja. Men då hade jag med en rakhyvel så fick jag liksom renraka hela ansiktet.
Fila bort resten.
Typ, det gick bra.
Gnuggare mot en stenvägg eller någonting.
Typ. Det gick bra med hyveln, men jag hatar att raka med hyvel. Det är vidrigt.
Mm-hmm. Varför då?
Men för att jag tycker det är... Jag tycker, dels tycker jag man blir så ful när man är lite äldre. När man har rakat.
Ah, gud. Och min pappa blev så ful när han rakade av sig. För han hade alltid, under det här skägget, så hade han alltid liksom lite utslag.
Ja, det...
Det blev alltid liksom, det var som att han hade ringorm eller någonting. Det var någon sån konstiga röda eksem som liksom framträdde när han hade rakat av sig skägget.
Det är så näpet också. Det är som att vara nyklippt. Men det finns ingenting jag tycker är mer pinsamt än att vara nyklippt. Du ska få ett sms som inte handlar om mig. Jag kände att något behövde hända, men med facit i hand skulle jag verkligen inte gjort det. Jag bestämde mig som 20-åring att färga mitt hår så mörkbrunt att det nästan var svart istället för knallrött som jag brukade färga det. Ångrade mig direkt. Kände mig ful i ett halvår efter innan det gick att bleka och färga rött igen. 4 år senare är jag fortfarande rödhårig och kommer aldrig våga köra på en annan färg än röd, skriver Ida.
Mm. Man ska vara väldigt försiktig med färg.
Ja, vad länge. Jag minns också en gång när jag färgade håret. Jag gjorde mycket i högstadiet och gymnasiet. Och då, ibland så blekte jag håret. Och en gång så gick det... Alltså man måste ju bleka det flera gånger ibland för att det inte ska vara orange typ om man har brunt hår. Men det var det som att ingen färg bet.
Nej.
Det var inte så jävla kul.
Nej,
det var bara
alltså,
raka av.
Ingen färg som bet på det blonda.
Nej, det var som att det bara blev hur många gånger ens färgade. Det liksom, det började svida i hårbotten, du vet. Men det var fortfarande lite orange.
Ja.
Ja, det var samma färg som jag alltid hade använt. Och då blev det liksom, ett mysterium bara. From my past.
Du, det finns ett citat av Oscar Wilde.
Mm-hmm.
Som, om jag inte hade googlat det så hade jag återberättat det så här. Den stora tragedin i alla kvinnors liv är att de blir som sina mammor.
Mm.
Och den stora tragedin i alla killars liv är att de inte blir det.
Oh, gud,
men
vad...
det men va?
Ja, jag gillar ju Oscar.
Ja, det korrekta citatet är all women become like their mothers, that's their tragedy, no man does, that's his. Det är alltså från hans pjäs the importance of being earnest.
Mm.
Jag blir ju som min mamma. Alltså min mamma, alltså vi är så lika. Vi är så lika Alltså jag har alltid trott att jag var liksom lik min pappa, men jag är så lik min mamma. Min mamma, hon har ont i hela kroppen. Hon har jobbat liksom i 40 år med att ta hand om andra människors barn. Hon har lyft och hon har grejat och hon har städat och hon har byggt och hon har murat. Du vet, hon har hållit på hela sitt liv. Aldrig suttit still. Hon har ont överallt. Hon har ont i en arm, hon har ont i en fot. Hon har liksom, hon får några sprutor för en höft. Alltså, och liksom när man åker bil med henne och Ines sitter i hennes knä så kan hon liksom skrika för att hon har Ines, alltså du vet, de här bakarmbågarna.
Ja, alltså det som
hundbens armbågar, alltså armbåg där bak.
Ja.
Knävecken som går åt fel håll på hundars bakben.
Ja.
Alltså de skär liksom in i mammas ömtåliga kött och då skriker hon rakt ut och det ljudet är det värsta jag kan höra. Jag vill liksom inte höra henne ha ont, men hon har ont hela tiden.
Ja, det är för du vill inte höra henne lida. Det är inte som att du blir irriterad på att hon låter.
Jo, jag blir ju, det är ju min mamma.
Ja.
Så jag blir ju svinirriterad för jag tycker att hon stör då när hon har ont. Alltså det är så hemskt, det är så orättvist alltihop. Men eller så är det inte det, för nu är jag liksom hon. Nu har jag så ont i en arm. Jag har gått till en naprapat några gånger. Och han ska knäcka mig och han ska liksom, och du vet, jag kan liksom, när han tar i mig, alltså jag bara skriker rakt ut, det gör så jävla ont. Han kan liksom inte knäcka mig, han kan inte göra det han måste göra för att hjälpa mig.
Nej. Gud, vad hade det varit, jag vet vad du har sagt då. Ja,
nej.
Gay.
Ja, verkligen. Verkligen. Och liksom, det är väl därför jag får äta upp det nu. Ja. Det är nu jag liksom, nu får jag känna vad smärta är. Vet du vad hans lösning var idag?
Nej.
Nej, tejpa skiten på mig så att jag inte kan röra den.
Ja, du har på dig någon slags...
Nej, jag har... Det är min väst bara. Det är bara en, ja, helt vanlig väst. Du visade väst. Det här har ingen ortopedisk... Liksom. Det här är bara någonting jag hittade för att inte frysa.
Ja.
Nej, men han har liksom tejpat mig med någon specialtejp.
Mm.
Jag kan visa.
Ja, gärna.
Ska få se.
Fram. Ah, här ser man
att
det
är... Jag kan ju knappt dra av mig liksom.
Svart tejp. Ja, det var ganska sexigt och snyggt. Men jag älskar ju en kille med gips till exempel.
En kille med gips?
Det är det sexigaste jag vet. Jag vet inte vad det säger om mig. Förmodligen ingenting bra.
Jo,
lapp för ögat går också bra.
Ja, vet vad jag tror det säger?
Kryckor, nej.
Att, alltså att du liksom präglades tidigt på killar som håller på med vattensport,
ja,
och skateboard.
Det är fan sant.
Ja.
Snyggt. Jag trodde det var något mycket mer mörkt liksom.
För jag är likadan, vet du.
Ja.
Jag är likadan, herregud.
Ja.
När någon kom och var liksom gipsad, då visste man att de där jävla Vans-skorna som du har på dig, det är inte bara för att de är snygga, utan du gör arbetet. Du gör arbetet i, vad heter de här, när man åker upp och ner i, vad heter det?
Hiss.
Nej, när man skejtar.
Ja, i ramp. Ja. I ramperna, skejtramperna.
Ja, ramp, precis. Hiss hade jag tagit.
Jag vill stapla fram till mig på ett par kryckor ute och jag är din, kanske inte forever, men i 4-6 månader som det brukar vara. Har du någon gång råkat göra liksom det förbjudna hos kiropraktorn?
Vad menar du?
Det är, jag har sett mycket på Reels att folk råkar liksom pass some gas.
Aha, nej. Däremot grät jag väldigt mycket förra gången jag var där.
Ja, det är mindre pinsamt, skulle jag säga.
Är det?
Ja, än att ligga där och typ möka. Det är inte så fräscht.
Nej,
det här är ju mer kvinnligt och gulligt. Eller jag vet inte hur det var, det snor liksom.
Nej, det var bara, det var såna tysta tårar som bara som trillade ner på golvet. Det var väldigt, allt, det var väldigt kvinnligt.
Du gråter väldigt vackert faktiskt.
Har du sett mig?
Ja, det har jag gjort någon gång. Väldigt vackert. Mitt ex också. Han sov också väldigt, väldigt tyst. Gör du också det?
Ja, tänk
ibland. Om det hänger ihop. Ja, du ser. Fan vad intressant. Du, jag såg det inte.
Vadå?
Nej, men i lördags, Veronica bjöd ju in på, hon spelar ju på stadion.
Jaha.
Ja, då tänkte jag bara om det var, jag skulle leta efter i gästlistekön, är Hanna här? Nej, det var det inte.
Nej.
Och då tänkte jag, är det värt ens kolla i baren? Nej, det var där några gånger ändå, men jag såg inte det där heller. Och,
vet du vad?
Nej.
Nowadays så är det värt att kolla i baren.
Nej, så kan du inte säga. Någon jag däremot såg var en annan god vän. Nämligen Miriam Bryant. Och de körde den här låten tillsammans. Jag tänkte vi ska lyssna på den nu. Den heter Under någon ny och handlar om att bli singel. Du har inte varit i vår nya studio, Hanna.
Nej,
det är ju som inte ett, än. Det är som ett litet, för du är i Karlstad, jag är i Stockholm. Det är som ett litet fönster ut mot den stora hangaren i radiohuset.
Det oroar mig lite.
Vi får hänga upp en gardin eller någonting. Jag blir väldigt distraherad. Alltså, det är väldigt många som jobbar i radiohuset och extremt många snygga killar.
Ja, det är ju inte bara de som jobbar här, det är ju gäster som kommer.
Ja.
Alltså, som ska in i, alltså, ja.
Det är gäster som kommer.
Såg du, vad har du sett nu då? Berätta vad du har sett.
Nej, för kommer du ihåg en gång när vi sände från en liknande studio? Och då så råkade jag, då gick förbi en jättesnygg kille med en pizza, kommer du ihåg det?
Ja.
Så berättade jag lite om det, och då fick jag jättemycket skäll, jag minns inte varför.
Nej, vad konstigt.
Ja, det är verkligen.
Jag fick du absolut... kanske namngav. Du
ja,
namngav.
Det kan han faktiskt ha gjort. Han kanske inte vill.
Det är som någon har sett dig gå liksom på stan med en kabanoss. Det vill du inte att någon ska berätta.
Nej, det vill jag inte. Och det har ju Nej. Hänt när det, att det blev digit rykte om att jag hade ätit två dubbla cheese på Folkungagatan.
Ja.
Jag dementerade det.
Ja.
Men det var jag. Det rullar du, in sms.
Vad sa du? Ja, jag ser det. Och jag tycker det här är så kul när någon skriver. Jag har mycket svårt att se någon toppa.
Ska vi ge lite kontext först för de som precis satte sig i bilen och ska rulla hem från jobbet till sin familj så de kanske vill lämna?
Precis. Ja. Precis. Vi bad er höra av er med historier på... vänta nu, hur var det nu då? Jag kände att någonting måste hända, men så här med facit i hand så önskar jag att jag inte hade gjort det.
Snyggt.
Ja. De skriver då: jag har mycket svårt att se någon toppa kolon. När vi var 13, jag och två av mina bästisar hade tråkigt. Bråttom att uppleva livet och skapa minnen, så var vi frustrerade över att detta skulle vara en dag som ingen minns. Vad gör vi för att ändra på det här? Vi klär av oss alla kläder. Eller en av oss i födelsedress.
Vad är det?
Födelsedagskostymen, precis. Ja. En i enbart BH, en i BH och trosor. Så stövlar vi ut i bostadsområdet. Vi ångrar oss när vi kommer till stora vägen och en taxi full med killar tvärnitar och tjoar, visslar och så vidare. En lubbar kanske. Lubbar, det
jag tror det, man kan säga, jag tänkte att det kanske är dialektalt grej kanske.
Ja, okay. En kubbar då, allt hon kan upp för backen. En springer i zigzag och ramlar ner i ett dike. En tänker att det inte går att fly helt, så hon går sin bästa catwalk. Och gud vad pinsamt. Glömd blev inte dagen. Pinsamt när grannen sa: alltså, du har kläder idag. Nästa gång han såg mig.
Nyfiken på grannens tonfall när han sa det.
Ja, jag tror jag
om det var på ett skämtsamt sätt, eller om det var liksom ett creepy sätt, eller om det var ett argt sätt, eller om det var ett glatt sätt.
Jag tror att jag nailade det här tonfallet.
Förmodligen. Mm. Och nu tog ni er hela vägen till Sveriges Radio. Tänk om ni visste det när ni stapplade ut där. I födelsedagskostymen.
En springer i zigzag och ramlar ner i ett dike.
Det kom ett DM också. Mm. Jag klippte av mig ögonfransarna när jag var typ 12 år för att jag tyckte de var för långa. Har någon någonsin tyckt det? Ja, man har barnen för så mycket weird shit i och för sig.
Ja, jag rakade av mig en gång.
Alltså ögonfransarna?
Ja, visst.
Okej, det blev inte så bra. Minns också att jag ångrade mig genast när jag gjort det på ett öga. Men då kunde man ju inte sluta utan var tvungen att få det jämnt. Så jag gjorde det också på andra ögat. Men de växte ju ut.
Ja, de gör ju det så småningom.
Det är en av de sämsta dagarna, men kanske topp 30 sämsta dagarna i mitt liv. När min kille at the time bestämde sig för att... Nej, han rakade inte. Nej, det var inte Sebbe, det var en annan. Han rakade inte av sina ögonbryn, han blonderade dem. Så varje gång jag såg honom, alltså fick jag som en sån, för det blir lite så uncanny valley-känsla då på ett sånt ansikte ju utan ögonbryn. Och ja, det var väldigt psykande bara. Ja, jag kommer att tänka på det, va? Men han ångrar sig verkligen inte.
Han ångrar sig inte?
Han ångrar ingenting, tror jag. Kanske att vi blev ihop i och för sig med det.
Du lärde honom en läxa där, kan man säga.
Det kan man verkligen säga.
Mannen som inte ångrade någonting förrän han träffade dig.
Jag kan inte förstå människor som, du vet, i såna här, det är en sån klassisk grej folk säger i intervjuer, att de inte ångrar någonting överhuvudtaget i sitt liv. Eller så här, vad ångrar du mest? Och folk bara, ingenting, för det fick mig och allt dåligt ändå fått mig att liksom hamna här. Alltså jag ångrar så mycket saker. Att det liksom inte hade gått, jag hade inte kunnat svara på den frågan, för det hade varit liksom för långt svar, om man skulle vara helt ärlig.
Ja. Men du ångrar inte dina nära vänskaper med Veronica Maggio och Miriam Bryant i alla fall.
Och det är sant, alla misstag tog mig ju till Veronica. Dolly Parton, Mm. Vad har vi på den jäveln? Jag skojar. Alla vet.
Alla vet.
Hon är.
Alla vet.
Hon fyllde 80 i år och det har liksom hänt någonting med artister som åldras. Mm. De blir stressade, inte för att de liksom ska bara försvinna från jordens yta, utan för att de vill fortsätta jobba och tjäna pengar även efter sin död. De pallar liksom inte att kliva av scenen helt.
Nej, okej.
Okay. Och då kan man göra det som åldringarna i ABBA och öppna en sån, du vet, de skapade sina avatarer som liksom kör en sån show i London dag ut och dag in utan att de behöver ställa sig på scenen. Mm. Nu är Dolly Parton sugen på samma grej.
Mm-hmm. Alltså göra en avatar.
En dollytar av sig själv. Så hon bara kan fortsätta existera forever. Hon har liksom inte turnerat på riktigt sedan 2016, läser jag i Aftonbladet. Och hon har också ställt in massa inplanerade gig i Las Vegas. Som nu är de helt cancellerade. De sköts fram förut och sen så nu är de bara helt borta. Hon har haft tuffa år. Hennes kille sen väldigt lång tid tillbaka gick ju ur tiden tidigare i år, tror jag.
Hade de barn?
Jag tror väl inte det. Hon har inga barn, va? Det är typ en, det är inte grejen med henne riktigt, men en av många. Jag undrar bara vem du själv hade velat se som avatar.
Vadå? Jag fattar inte.
Alltså, finns det någon liksom, du kanske hade velat ta mig som en avatar om jag skulle försvinna på ett mystiskt sätt?
Ja, jaha, du menar någon som man liksom verkligen inte vill förlora.
Mm. Som Ines. Ska liksom.
Ja, men hon är på något sätt redan en avatar. Alltså hon, nej men, det är så sjukt med henne, för hon är liksom inpräntad i mitt psyke på ett sätt som gör att jag liksom ser henne när hon inte är där. Alltså jag hör henne, alltså det är så här, nu är hon ju där. Men,
ja, men som när man liksom har bott ihop med någon och varit tillsammans med, och sen så gör man slut och så bor man inte ihop, och så kan man bara komma på sig själv med att bara fråga någonting rätt ut, vilket är så jävla ett, lite genant fast man är ensam. Och två, lite spooky.
Alltså det hände mig i helgen, eller om det var i fredags. Jag har grejat med en grej på ett skåp inne hos min mamma. Hon har ju flyttat in till stan nu. Och så står jag där och håller på. Och så bara känner jag att att någon kommer bakom mig. Och jag tänker liksom att det är, ja, alltså att det är någon. Ja. Men det är ingen där.
Gud vad läskigt.
Ja, och då för det är också spöke i det där huset.
Ja, såklart.
Så att jag vill inte ha några avatarer liksom när jag är ensam på landet.
Inte ens en Larsa Hellqvist-avatar som bara dyker upp på julafton och drar ner brallorna.
Ja, ställer sig i den där dörröppningen som jag hade ryggen vänd mot. Jag har ett ner mig. Gud, jag rensat i bränneriet. Jag hittade den där jävla grejen som Göran fick köpa på Biltema för att få upp kalsongerna.
Ja.
Den här veven.
Ja,
jag hittade den.
Och låg den också i bränneriet.
Ja, i bränneriet.
Känns snuskigt på något sätt.
Varför då?
P3, Sveriges Radio.